Det är regelbundenhet, rutin och varaktighet det handlar om. Så man behöver hitta nycklarna, och jag tror att man vill inte känna sig ensam och man vill känna sig sedd. Det är mycket av basbehoven människan har.
De som väljer det här av egen fri vilja söker upp oss, där har vi jättebra behandlingsresultat.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Dovde Ebrard, jag är psykiater och författare. Idag ska vi prata om digitalisering av hälsoarbetet. Allt fler handlar på nätet. Allt fler har träffat sin partner på någon digital dating-sajt. Allt fler uträttar allt mer på nätet. Vi lever helt enkelt våra liv allt mer digitalt. Och jag har två gäster med mig idag som bägge jobbar med att modernisera hälsa, bland annat med hjälp av digitala tjänster. Välkommen Peter Montiano. Du har grundat den digitala hälso- och träningsplattformen Yogobi.
Exakt, tack.
Och ni har 135 000 medlemmar. Några skulle säga att det här är någon form av digitalt sats, men ja, är det en beskrivning du skulle gå med på, eller vad är Yogobi för något?
Yogobi är en digital hälsoplattform där vi hjälper individen till fysiskt, mentalt och själsligt välbefinnande i vardagen. Så att träning är absolut en del av det, men det finns mer än den fysiska träningen som är viktig i ett ständigt förändrande samhälle där just psykisk ohälsa också är en viktig variabel idag.
Så det skiljer sig lite från ett digitalt sats?
Exakt. Vår tjänst består av yoga, meditation, andningsträning och rörelseträning. Okay. Och med strävan om att hjälpa individer växa så har vi också grader av psykologi och personlig utveckling som nycklar i Yogobi idag.
Okej. Okej. Min andra gäst idag, det är Urban Pettersson Bargo, eller som vi sa, Bargo kanske. VD för WeMind, som är konkurrent till min arbetsgivare Prima. Mm. Ett av Sveriges största privata psykiatriföretag. Ni har 400 anställda och 17 mottagningar runt om i Sverige. Hur använder ni digital teknik i er verksamhet?
Vi är ju framförallt en fysisk verksamhet. Som,
alltså inte digital, inte fysiskt att ni kör med träning, utan fysiskt.
Precis.
I verkligheten.
I verkligheten. Det är vår bas och vår utgångspunkt. Sen så utvecklar vi vår verksamhet tillsammans med våra patienter. Och det första behovet de upplever är ju att vid de tillfällen då de inte kan komma till oss så är de ändå intresserade att genomföra ett besök. Så att komplettera möjligheten att komma till oss fysiskt med att kunna göra på distans tycker vi är en självklarhet 2020. Så det är ett viktigt steg för oss som vi har tagit på många av våra mottagningar. Sen är jag ju intresserad av att man, var man än bor i Sverige, ska kunna få samma kvalitet på vården. Och det är inte riktigt fallet idag. I de universitetsstäder så finns det fler utbildade behandlare. Så ett nästa steg tycker jag för samhället och för oss är att tillgängliggöra i alla fall vissa av våra tjänster.
Digitalt då?
Digitalt. Mm. Men att göra det på ett försiktigt sätt för att se till att inget av behandlingseffekten går förlorad. Och där, det är liksom det kommer ta tid att utveckla det här. Och vi har inte svaret på alla frågor. Men jag hoppas att vi kommer ditåt.
Men det finns ju digitala, till exempel kognitiv beteendeterapi på nätet digitalt har ju funnits ganska länge. Så att, och
absolut.
Det är ju rätt så väl utvärderat i och för sig.
Det, absolut.
Så det finns ju grejer man skulle kunna göra imorgon dag.
Ja. Ja, men så är det. Och det finns ju primärvård på nätet. Alltså den vård som man får sin husläkare eller inte får. Den kan man ju få idag digitalt via ett antal vårdgivare. Det tycker jag i grunden är bra. För det är, för terapi hos sin husläkare har varit ett eftersatt område. Mm. De har i väldigt stor grad medicinerat fast många patienter egentligen hellre vill ha terapi.
Och kanske vara mer bekänt av terapi.
Så kan det vara. Så kan det vara. Men ett nästa steg, vi rör ju oss i öppenvårdspsykiatrin, dit man ofta måste vara remitterad för att komma. Och där har vi inte kommit speciellt långt i digitalisering.
Vi ska återkomma till vissa hinder i det här som jag tror vi kan ha var intressant. Men jag tänkte, Peter, ni har ingen fysisk, verklig verksamhet, utan det här sker allt på nätet.
Exakt, så Yogobi är ju helt digitalt idag. Mm. Och vi ser ju att vi är en samarbetspartner till fysiska enheter, där vi också, precis som Urban säger, att det handlar ju någonstans om att med kvalitet och med mycket energi och uthållighet, nyfiket, utforska hur vi på riktigt kan använda digitala verktyg, digitala stöd för att möta individen, medarbetaren eller patienten med bas i deras egna förutsättningar, med utgångspunkt i deras egna behov. Och det är det som är verkligen det som får oss på Yogobi att jobba väldigt dedikerat med det vi gör. För vi vet om att vi kan använda digitaliseringen på ett kostnadseffektivt, kvalitativt och tillgängligt sätt för att hjälpa fler människor.
Men vad är det exakt man får om man kommer i kontakt med? Hur går det till?
Yogobi är en medlemstjänst där man betalar 189 kronor i månaden och får då tillgång till ett videobibliotek med idag nästan 1700 filmer med yoga, meditation, andningsträning, fysisk träning.
Så tanken är att man sitter hemma då och så gör man det här?
Att du antingen på arbetsplatsen eller i hemmet eller tillsammans med en sjukgymnast på en vårdcentral till exempel skulle kunna göra andningsövningar som ett komplement till att du idag medicineras eller känner att du är i behov av att fysiskt röra på dig. Vi är också partner till FAR, eller vi är FAR-certifierade.
Just det,
så läkare kan förskriva precis.
Fysisk aktivitet på recept.
Så, och då har vi tillsammans med FAR-ledarna i Sverige tagit fram program för att möta patienter. Där vi ser på hur kan vi med högintensiv, medelintensiv och lågintensiv träning se hur vi kan hjälpa patienter med en transformation, eller med en resa från något ohållbart, från ohälsa till något hållbart, till hälsa.
Hur har ni någon uppföljningsparameter på det här? Hur funkar det här? Alltså, så till vidare, hur ser ni resultat?
Det är ju det här som Urban också säger, det här är ju sin linda. Vi är fortfarande i början av någonting, så en viljan är stor. Men även om digitaliseringen känns som att den har varit med väldigt länge, så är det ganska nytt det här med digitalt. Och vi är bara FAR-certifierade sedan 2019. Okay. Eller det började 2018 började. I Stockholm, jag är också i Region Skåne och håller nu på att se ut över landet. Men det som är fördelen med det digitala är att vi sparar ju, vi har ju all datan. Och tillsammans med Karolinska just nu och även med Lunds universitetssjukhus håller vi på med lite olika projekt där vi stegen kring forskning kring bitarna. Men det härliga är att vi aggregera datan och vi vill jobba med att ge individen kontroll över sin data, och på sikt ser vi framtiden, vi vill jobba med vård.
Så hur följer man upp datan? Alltså är det någon mobil device eller alltså vad är det för data man följer upp?
Det kan ju vara då just idag så är vi en webbaserad tjänst. Vi håller på och släpper nya appar. Det är ett spännande universum att ha med Google och Apple att göra. Men med datan följer man upp. Idag samlar vi in datan. Och den bor hos användaren idag och går inte att dela ännu.
Men vad är det för data? Alltså är det hur man mår eller vad är det för data?
Idag är datan egentligen vad du utövar för någonting hos oss. Och sen okay. Så kan du också inputta data. Just att aggregera hälsodata, och det är ett nästa steg för oss idag.
Där vi faktiskt kan man via en app i framtiden skicka in vad pulsen, hur den ligger och...
Precis, och det handlar om att vi samarbetar med många av de apparna som idag finns i till exempel i iPhone-världen, där vi då har input-data, vi har dynamisk data, vi aggregerar data, där vi då ger patienten eller individen en tydlig bild av den personens välmående. Mm.
Men vad skulle ni säga, vad är det som är, alltså det händer väldigt mycket spännande på de här områdena, men vad är det mest spännande som hänt i... när det kommer till digitala tjänster? När kommer det slå igenom helt och hållet? För det känns ju, ni är båda inne på att det här är i sin linda. När kommer det här slå igenom fullt ut? Och vad finns det för hinder?
Ja, men något som är häftigt, Sverige är ju världsledande på forskning inom det området. en stor del av de studier som har gjorts i världen har gjorts i Sverige. Vi var först i världen i slutet på 90-talet att testa det här. Så det finns mycket stöd att om man som patient är villig gå igenom ett program så är det i stort sett lika bra att göra det digitalt som att göra det fysiskt. För ett antal olika åkommor. Liksom. Det är ju lovande. Väldigt lovande. Det har det varit ganska länge. Jag trodde väldigt mycket på det här när jag såg det tidigt. Ett av problemen verkar faktiskt vara att få patienter lika tända på det här. Och att faktiskt när de blir tända på det verkligen ha en följsamhet i hela programmet. Och jag kan jämföra det. Jag har en skadad axel. Och så har jag haft återkommande besök hos min naprapat. Där han följer upp hur väl jag gör min rehabträning. Nu har han glesat ut de där besöken. Och det har också minskat min intensitet. Så att min följsamhet i hans program har minskat när vi inte träffas lika ofta. Det som verkar, det är svårt att få folk att välja det digitala. Det är många aktörer som lägger väldigt mycket pengar på marknadsförare här. Och de som väl väljer det digitala så är det en utmaning att få en följsamhet i programmen.
Därför att det ligger på dem själva mycket mer. Det är som att man tappar i det här incitamentet att någon kollar upp en noggrant.
Det verkar vara en komponent. Och jag tror att det är möjligt att digitala program i framtiden knäcker den där nöten. Och kanske lika förstärkande som att gå till sin egen psykolog. Men vi är inte riktigt där än.
För jag är inne lite på det. För det var därför jag ställde frågorna till dig, Peter. Ja. Här. Har ni knäckt den här koden, tror du?
Precis. Och det är frågan, vill man dela med sig det då?
Inte hur ni har knäckt om ni har knäckt den.
Jag skulle säga att det handlar om disciplin, regelbundenhet och rutin. Och det är väldigt svårt för individen kanske att välja bort tv-soffan. Och den här latmasken som gärna drabbar oss efter en lång arbetsdag. Att ta tag i de här rehabövningarna för sin axel. Och det är klart att när du går hos en sjukgymnast eller till en terapeut så får du sträckgubbar på ett papper. Och den papperslappen hittar man aldrig när man kommer hem. Då blir utmaningen, eller tröskeln till att göra övningen är väldigt hög. Får du videovägledning i en övning, ja men då ökar, upplever vi, sannolikheten att du faktiskt gör din rehabträning. Om den personen som är då på videon är tilltalande för dig och du känner att men det här funkar för mig och du känner upplever en effekt, ja men då ökar den ytterligare lite. Sen vill vi då kanske för att lösa frågan kanske få in notifikationer, lite gamification på ett sätt som är vänlig och inkluderande. Hitta nycklar som hjälper människor med varaktigheten. Men om man nu ser digitaliseringen, så, som Urban säger, så kanske vi inte kan hjälpa 100% av alla som har ett behov. Men om vi kan med tillgängliga kostnadseffektiva verktyg hjälpa en del av de människorna, så kan vi göra stora kostnadsbesparingar för samhället och hjälpa individen på sin resa mot hälsa.
Absolut. Men du har inte testat det här med någon video för rehabträning av axeln och så?
Nej.
Det hade kanske hjälpt.
Kanske.
Det hade blivit enklare. Jag kan ju säga, jag gjorde ju den här, har jag pratat om flera gånger på den tidigare, 16 Weeks of Hell. Det är ju också så här, man får videos som man då ska göra. Man gör ju allting själv. Träning då i 16 veckor. Men det som hjälper en väldigt mycket är att man får den här videon. Så video förefaller ju, om man ska jobba digitalt, vara rätt bra.
Mm. Sen så kan jag säga då som har varit, jag har gått igenom en väldigt allvarlig utmattning och på resan så gick jag till läkaren och ville att läkaren skulle hjälpa mig att bli frisk. Men man inser ju att det är faktiskt mitt ansvar. Jag som individ har ett ansvar för mitt välbefinnande och jag behöver ta ett egen ansvar för mitt mående, mitt fysiska, mitt psykiska mående är mitt ansvar. Och när man kommer till den insikten eller när man accepterar att man är i en ohållbar situation så är man villig att göra insatser och förändringar i sitt liv för att må bra eller för att må bättre. Så är man tillräckligt incentiverad så ökar också...
Det var ett svårt att incentivera.
Om man mår piss.
Om man mår
riktigt dåligt.
Man har ett starka incitament.
Ja, om man mår dåligt och man inte vill må dåligt så är man villig att göra det man måste göra för att må bra. Och då blir inte tröskeln till att faktiskt använda digitala hjälpmedel så hög.
Mitt som psykiater så, ja, det ligger säkert någonting i vad du säger, men mitt problem, eller det som jag ser som problem hos många patienter, är att när man mår tillräckligt dåligt så orkar man absolut ingenting. Så då behöver man ju en väldigt låg tröskel för att orka. Det är ju därför man säger till folk att du ska inte ut och springa, utan du ska ta ett varv runt kvarteret. Och det är egentligen, om jag förstår det rätt, lite så ni jobbar. Det är ganska enkla grejer, ja, man ska
göra. Det var därför jag grundade Yogobi, för att jag orkade inte gå någonstans, utan jag klarade av 5, 6, 10 minuter av en enkel andningsövning på mina villkor när jag klarade av det. Så att, spot on.
Spot on, okej, jag förstår. Men vad säger du, Urban? Det är så man jobbar. Ni jobbar också med låga trösklar i det digitala, eller?
Nej, men jag tror lite som du sa tidigare, att det kommer inte revolutionera hela vården. Hela vården kommer inte bli digital plötsligt. Och det är snarare en utmaning att få de som skulle kunna göra det digitalt, att få dem villiga att göra det. Liksom. Så jag tror att det kommer vara relativt mycket av en nischföreteelse ganska länge. Men att vi har en möjlighet att göra besparingar och göra vården mer jämlik med någonting digitalt. Men inom psykiatrin tror jag att det kommer röra sig om kanske 5-10% av patienterna, kanske max, under en ganska lång tid.
För jag har ju också umgåtts med tanken på precis det som WeMind gör. Det gör ju Prima, har ju likartade tankar. Och jag satt i styrelsen för ett bolag som heter Sverig, som är ett läkarbemannings- eller vårdbemanningsföretag. Vi satsade ju då i Sverig på det här som heter Dialog 24, som var psykologhjälp på nätet. Det la vi ner. Och då kom jag till egentligen problem här i den här digitaliseringsprocessen. Så jag förstår att det kanske är nisch, men det blir också en krock här. För Digital 24 lades ju ner därför att man sänkte ersättningssystemet från regionens sida eller landstingens sida då vid tillfälle. Och det finns ju någon form av krock, och det upplever jag ju också, för Prima har ju då i avtal med landstingen, med beställarorganisationen i landstingen, så har man ju då, eller regionen som det numera heter, avtal om att vi ska ha digitala tjänster och olika appar och nymodigheter. Så här. Problemet som jag har varit inne på också tidigare i podden är att det finns inga ekonomiska incitament för, till exempel, som vi har kollat upp, att det finns till exempel alkometer som man kan göra hemma. Man kan alltså blåsa i alkometern. Jag är ju chef för beroendeklinik. Det hade ju varit mycket bättre för alla parter, men vi får inget betalt för det. Så det är omöjligt att få ett vårdbolag att driva igenom någonting som skulle vara oerhört bra. Och där kan vi snacka om att det hade ju revolutionerat beroendevården. Om man kunde, och dessutom kunde det vara mycket bättre, för man kunde blåsa flera gånger per dag utan att behöva komma till beroendekliniken. Men den här krocken mellan den här offentliga verksamheten och, ska vi säga, någon form av investerarlogik där man tänker att det här är framtiden. Och så här, vad tänker ni om det? Kanske framförallt du, Urban, som jobbar med, ja, det kanske också du, Peter, har stött på. Jag vet inte, känner igen er i det här, att det finns svårigheter här?
Ja, men jag tänker att det är, kyrkogården kommer ganska stor med satsningar som har fått väldigt mycket uppbackning och pengar, som ska knäcka nöten kring psykisk ohälsa. Titta, det går att göra på nätet. Titta, det fungerar lika bra som fysisk vård. Titta, så här stor är problemet över hela världen och kostar så här mycket pengar. Det är klart att det här ska lösas med digitala verktyg. Det finns ju hur många sådana satsningar som helst, som har hur mycket pengar som helst, men de hittar inte en ekonomisk motor, och de får inte den mängd patienter de hade förväntat sig. Liksom. Så än så länge så är det ju en besvikelse.
Det du säger stöds ju av siffror, kan vi säga. 2019 så var omsättningen för den här typen av digitala tjänster i Sverige 3,5 miljard sammanlagt. Men nettoresultatet var minus 800 miljoner för det här. Och då har man ändå sagt att det största av de företag, digitala företagen är någonting som heter Inera, som då är Stockholms, som är Sveriges kommuner och regioners egna bolag, som gjorde typ ett nollresultat. Och där ingår också de som gör till exempel patientdata, journalsystem och sånt, som då gör vinst. Så att i själva verket är det ännu sämre siffror än de här 800 miljonerna back, som jag ser det. Så det talar ju för det du säger, att det här är svårt.
Mm. Ja, det är jättesvårt. Men jag tror att det är någonting som i slutändan, frågan är när, kommer gagna patienterna.
Yeah. Så att, det är ju det som är frustrerande.
Ja.
Mm. Och från vårt håll, vi har ju vuxit Yugobi bootstrappat, alltså utan investerare, under 7 år. Och vi har vuxit bolaget lönsamt. Samtidigt så ger vi med farrecepten helt gratis. Vi bjuder på 2 månader av Yugobi till de här personerna eller patienterna. Där vi tar på oss det. Vi finansierar, vi ger Yugobi gratis alla studenter i Sverige tillsammans med mecenat. Så vi ger möjligheten för över 600 000 unga människor att använda digitala verktyg för att möta sin hälsosituation. Vi gör väldigt mycket spännande satsningar i segmentet och är lönsamma. Och jag tror att om man nu kollar då på livsstilssjukdomar eller psykisk ohälsa, så är det ju, det är ju någonstans även en subkultur i samhället med allt fler människor som är en del av någonting. En subkultur av att ha gått igenom en situation. Och där ser ju vi att vi är en community-aktör, kan man säga. Och när man levererar kvalitet i det segmentet mot de människorna, så finns det pengar och människor är villiga att betala för det.
Precis, för de betalar själva, de som är med. Det är inte så. Det är också, där kan man ju säga att psykiatrin, eller för den delen hela sjukvården, har ju ett annat system. Det är ju eller ett annat problem. Det är ju, eller egentligen inte ett problem, men om man då ska göra det här, så finns det ju då offentlig finansierad vård som då kostar sig så mycket eller för den enskilde personen, och då kanske inte man är så himla villig att betala väldigt mycket mer för att få digital tjänst eller så, utan det är lite annorlunda.
Jag har svårt att förstå hur man kan få offentliga medel att gå back. Om vi får noll i offentliga medel och får det fungera. Så att, men jag säger, vi välkomnar jättegärna att få betalt ett par 100 kronor om året om man kan ringa till en läkare på en app och som då kostar samhället, är det mellan 300 och 700 kronor?
440 tror jag är ersättningen för...
Ja, om jag skulle få 440 kronor om året, så skulle jag ge en patient digitala verktyg 365 dagar om året för att möta de stora livsstilssjukdomarna där du håller dig i handen dag som natt på dina villkor och hjälper dig med transformation.
För 440 kronor om
absolut.
Året?
Absolut. Om jag skulle kunna få den finansieringen offentligt.
Mm.
Och sen tillsammans då forska på det, utforska det, knäcka nötterna tillsammans, jobba med det digitala som ett komplement till det fysiska mötet, se hur vi tillsammans kan hjälpa fler människor att må bättre, friskare Sverige, bättre folkhälsa. Det är ju lite det vi är ute efter. Och jag vet att det går att samarbeta, entreprenörer, vården och politikerna. Jag träffar både politiker och folk inom akademin där vi ser på hur kan vi ta nästa steg. Men vi är ju lite mer snabba på fötterna. Mm. Men många som vill, och tillsammans så tror jag att vi kommer knäcka de här nötterna.
Jag ser några saker som är problematiska. Det ena är ju liksom... mycket av det man gör digitalt som skulle vara väldigt viktigt, och det skulle vara viktigt för den målgrupp som den här podden handlar om, nämligen människor som lever rätt ohälsosamt på olika sätt. Det är ju någon slags förebyggande arbete, och det verkar som offentlig verksamhet. Det drunknar i, det är så många som man måste komma efteråt och behandla, så man hinner aldrig med det här förebyggande arbetet. För det du egentligen håller på med, det är ju människor som betalar ur egen ficka för att förebygga, eller kanske mår de dåligt, men det är någon form av förebyggande.
Absolut, och vi pratar bara prehab, inte rehab.
Precis, ja. Men det finns ju inte i offentlig verksamhet.
Nej, tyvärr.
Tyvärr, ja.
Det är försvinnande om det är 2 eller 3% av pengarna som går till förebyggande. Om vi skulle kunna vända på den kakan istället och hjälpa människor så att de inte hamnar i ohälsa, så skulle vi ju... Det skulle ju vara nöten som ska knäckas.
Absolut.
Och vem har ansvaret för det? Är det individen? Är det arbetsgivaren? Är det sjukförsäkringsbolaget? Eller är det vården? eller är det samhället i stort? Vem bär ansvaret för att individen mår bra i dagens Sverige 2020?
Ja, det är väl en kombination.
Så låt oss, samarbeta.
Mm. Nej, men det har ju varit populärt inom politiken att prata om förebyggande arbete och att ta resurser från de stora sjukhusen till primärvården och tidigare i processen. Så att jag tror att det finns en öppenhet kring de frågorna, men jag tror att det är en relevant fråga. Vem känner att de bär ansvaret och vem driver de här frågorna?
Sen har de drivit in med AFSEN, då, de nya arbetsmiljöföreskrifterna, där arbetsgivaren får mer och mer ansvar för hälsan. Då pratar jag med mycket, eller med många bolag i näringslivet, de säger att vi hjälper gärna våra medarbetare att må bra, men om någon kommer in och är sliten på en måndag efter en helg, är det arbetsgivarens ansvar eller är det medarbetarens egen ansvar? Och var går gränserna? Och när du jobbar nu fritt och du jobbar på distans och det är appar, det är som du jobbar i mobilen och du flyger, och hur ska man som arbetsgivare hjälpa medarbetarna? Så det är väldigt mycket spännande frågor som cirkulerar. Men välviljan tycker jag i näringslivet är stor. Man måste bara förstå hur man ska få ihop det.
Mm. Men jag vill ändå återkomma till den här svårigheten att få det här och lyfta till följd av, som jag ser det, att incitamenten, sen är det klart när folk betalar av egen ficka, då har man ju en produkt som man själv vet att det här vill jag ha. Det är ju en sak, men många av dem som vi försöker hjälpa kanske inte är helt på det klara med att hur de ska ta sig ur det här, och därmed blir det inte lika självklart att man heller vill lägga en viss summa pengar, utan man tänker att någon ska komma in. Ja, då är vi inne på den här ansvarsfrågan. Vems ansvar är det att jag mår bra? Då måste man ju veta att jag kommer att må bättre. Om jag får digital KBT så kommer jag att må bättre, men jag måste kanske betala för det.
Ja, då sänker vi tröskeln helt genom att säga att har du far så är det 2 månader med Yugubi helt gratis.
Ja.
Och så ger vi dem en insteg, och tillsammans så kanske vi kan få dem att känna, innan vi får offentlig finansiering för det vi gör ihop med till exempel Urbans verksamhet. Det hade varit en dröm att få lov att ha den dialogen med dig.
Eller med mig på Prima.
Ja, det är de här. Precis, vi får prata. Vi får se.
Eller med båda.
Ja, vi får se. Vi får singla slant. Nej, men alltså, jag tycker att det ni jobbar med är väldigt spännande och kul för mig att sitta med i runt det här bordet. I den här poddstudion, för vi, det är väldigt tydligt att vi vill åt samma håll.
Och det är ju den grupp som både jag och Urban arbetar med. Det är ju den gruppen som har störst problem, inte bara med den psykiska ohälsan som de kommer till oss för, utan väldigt mycket med den fysiska ohälsan, ja, och annat.
Och det ser vi mycket. Det är ju inte bara psykisk ohälsa, det är ju stillasittandet och som leder till övervikt, som leder till diabetes, som kan leda till cancer. Och så har vi liksom...
Men om vi ska hjälpa de här förebyggande, då måste vi få någon form av ersättning för det. Det är det som är problemet. Det är det du har varit inne på, Urban. Att hur ska vi få, dels så att de känner att det här är en viktig tjänst. Och där är ju problemet att incitamenten kanske inte är så enkla att jobba med så länge man inte fysiskt kommer. Utan digitalt blir det, uppförsbacken är större att få det här att flyta. Och det är kanske lättare med yoga, med andningsövning som ändå är väldigt konkret. Det man jobbar med i psykiatrin är stundtals lite mer abstrakt.
Jag tänker också att hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf säger ju, med rätta får man ändå säga, att resurserna ska läggas på de som har störst behov. Så då kommer vi ju in väldigt, väldigt sent. Psykiatrin kommer kanske alltid göra det. Så länge det finns begränsade resurser, så vid varje given tidpunkt så behöver vi, och kanske till och med ska, lägga på de patienter som har absolut störst problem. Och då är vi ganska långt ifrån det förebyggande och livsstilsfrågor och sådär. Så frågan är om psykiatrin är den perfekta aktören för att jobba förebyggande när man faktiskt har en portalparagraf som egentligen säger motsatsen.
Klokt.
Mycket klokt. Däremot så är psykiatrin perfekt ur andra skäl att jobba digitalt. Dels därför att du inte behöver gå och ta blodtryck och blodprover i allmänhet. Och dels därför att det finns en enorm, som du var inne på, man också skillnad över landet med att vården är inte jämlik här. Det innebär att det är väldigt mycket svårare att träffa en psykiater eller en terapeut i vissa regioner ute i glesbygden än vad det är här. Det skulle man kunna lösa digitalt. Så det finns ju uppenbarliga positiva effekter.
Etiken säger att vi måste lyckas med det här.
Det är livsviktigt för att vi ska ha en jämlik vård över hela landet.
Absolut.
Så det är jätteviktigt. Men då är vi tillbaka i den där krocken med offentliga ersättningssystem och hur det här egentligen går att få till stånd.
Sen har vi det psykiatrin som du pratar om och så det digitala urban säger att ja, men det är försvinnande få som kanske verkligen får till det där digitala mötet. Och då, hur får man till det? Det är ju där vi ser att vi fyller en väldigt viktig funktion som en bred tjänst. För att det kan kännas lite sterilt att komma in i bara en psykiatri i någon app och det är någon KBT-kurs på nätet och den är inte så engagerande, den känns inte positiv. Alltså den är tuff, jag har själv testat det och jag känner verkligen att jag inte är så jättetaggad på att hoppa på just det digitala. Så det gäller också
man kör andningsövningar först och sen går du vidare.
Jag tror att det finns en, ja lite så, jag tror att av våra 135 000 medlemmar så är det en gemenskap, man känner att man inte är själv. Hej, jag är medlem på Jugobi, jag med. Men jag kanske har ätstörning, den andra personen har en överviktsproblematik och den tredje personen är utmattad. Men vi är alla medlemmar på Jugobi och vi gör det vi behöver i vardagen för att hålla, för att må bra, för ihop vardagspusslet. Och vi har också program där vi blandar yoga och psykologi, yoga ACT och psykologi. Så att vi håller på och ser, och för det är regelbundenhet, rutin och varaktighet det handlar om. Så man behöver hitta nycklarna och jag tror att man vill inte känna sig ensam och man vill känna sig sedd. Och mycket av basbehoven människan har. Som är viktiga för det digitala.
Ja, det kanske vi i psykiatrin ska ta med oss. Att du vill inte tillhöra psykiatrifamiljen. Du vill tillhöra någon mer större familj. Att man jobbar med det, inte känna dig sjuk, utan
du vill känna dig frisk. Ja, men det är det jag menar. Liksom. Man vill inte fokusera på liksom, åkomman, utan kanske... Ja, man vill kunna få lov att vara en del av någonting när det är positivt laddat och det är engagerande. Och det är ju motivation. Och då får man kanske hjälp med sitt mindset.
Ja, det är väldigt spännande det här och jag tror vi kan prata väldigt länge om det här. Men jag kommer ihåg, det var vid millennieskiftet eller där, det fanns något som heter bo.com tror jag. Som var man skulle köpa kläder på nätet, kommer ni ihåg det?
Ja.
Det gick ju inte så bra kan vi säga.
Det var ingen som trodde på det.
Det var ingen som trodde på det, det gick ju stört i konkurs. Men nu ser vi, 20 år senare, hur fantastiskt. Nu är det ju
hur svårt det är att sälja i vanliga butiker.
Exakt, de går i konkurs. Så det enda sättet att sälja är på nätet. Mm. Så vi kanske vi kanske kommer dit i Urban i alla fall.
Men jag tror det. Jag skulle vilja nyansera min bild lite grann. Vi bedriver ju digital vård varje dag på primärvårdsnivå, husläkarnivå, där vi samarbetar med min doktor i ett testprojekt. Så att alla deras patienter som vill ha terapi får det via våra psykologer. Och det är folk från hela landet och många som har stått i kö länge för den här typen av behandling. Så de som väljer det här av egen fri vilja och söker upp oss, där har vi jättebra behandlingsresultat.
Men hur ter sig det? Är det samtal, telefon, video eller hur träffas man fysiskt? Eller hur?
Nej, man gör det bara på distans. Det är framförallt video. Men man får också videoinstruktioner. Men man har en egen psykolog som man möter på distans. Så att min poäng är att än så länge så är det är relativt få som väljer det digitala framför det fysiska. Men jag tror på sikt att det kommer vara flera. Men vi måste också hitta incitament att verkligen utveckla de här tjänsterna.
Och få betalt för det.
Ja. Idag får vi 440 kronor per besök hos en psykolog. Och det är väldigt, väldigt svårt att utveckla den tjänsten med den typen av prissättning.
Så är det.
Verkligen. Men
ja, förlåt.
Nej, jag tänkte bara säga att jag tycker det är väldigt intressant just det här, det fysiska mötet, videomötet, alltså i ett IRL-möte om man nu vill säga. Och sen har du den här heldigitala one-to-many. Alltså det är liksom, du tittar på video som du tittar på dina egna villkor. Och det är väl det som är den här mixen. Jag tycker bara det är väldigt spännande.
Vi har ju samma inom Prima. Vi har ju också avtal att ha digitala möten. Och gör det en del. Så att det här kommer nog överallt. Men det är kanske, det är svårt att se hur snabbt det går. Om ni skulle då, det brukar vara en standard avslutningsfråga. Om ni skulle säga något politiskt... beslut som skulle hjälpa den här på traven, vad skulle ni säga det är, om ni får välja något så här? Urban kan börja.
Alltså man tittar på behovet idag av terapeutisk hjälp, så är det väldigt eftersatt över landet. Och vi måste kunna göra det här på distans om vi ska lösa den här problematiken, i alla fall på kort och halvlång sikt. Så jag tror att man borde öka den ersättningen som man ger för den här typen av behandling upp från de här 440. För läkarbesök kring medicinering och annat kan vara ganska korta. Ett terapeutiskt besök kan man inte hålla speciellt kort. Så att ersättningen har gått ner alldeles för lågt om man vill att den här verksamheten ska fortsätta utvecklas.
Bra, jag delar den uppfattningen. Peter,
jag
får sista ordet. Ja, men du får sista ordet utöver.
Ja, och då skulle jag nog vilja lägga till att vi som digital tjänst, vi betalar 25%, eller vi, våra kunder betalar 25% moms på sina tjänster när du handlar tjänst digitalt. Så om man nu då tittar på och kan definiera förebyggande hälsoinsatser, vare sig det är rehab eller prehab, primärt då preventivt, att man slopar eller minskar den momssatsen som vi betalar. Du kan gå och köpa en bok i en bokhandel och betala 6% moms. Men köper du en bok på nätet så är det 25% för din tjänst man levererar.
Och gör du viktiga insatser för din egen hälsa så betalar du också 25% moms.
Ja.
Så slopa momsen på hälsorelaterade saker, ja, eller på och höj ersättningen.
Ja, men hjälp människor att hjälpa sig själva att må bra.
Där har vi fantastiskt bra förslag till alla politiker som lyssnar på den här podden. Tack för att ni kom, Peter och Urban. Det var ett väldigt spännande samtal. Och ja, till nästa gång.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.